Hallå, vänner. Välkomna tillbaka till den här podden. Idag ska vi prata om stress. Och vad stress är för något. Och smaka lite mer på det. För det är ju någonstans det vi pratar om här i podden jämt egentligen. Fast på i olika vinklar och med olika ämnen så är det fortfarande stress som är den stora, stora grejen. Liksom. Men jag har Rudmärkt jag och det är jag som sitter här och pratar i den här lilla podden om stressrelaterad ohälsa på olika sätt. Och just stress är någonting som är otroligt kraftfullt. Det är ett system som vi människor har liksom överlevt med hjälp av under hela evolutionen. Och det är också ett system som vi behöver än idag. Men det är också ett system som är väldigt primitivt. Och världen ser inte likadan ut som den gjorde förr. Och det är en av orsakerna till att stressbesvären och så ökar. Och jag tänker att jag ska förklara lite mer om vad stress är för att försöka få på ett sätt som många kan förstå på samma gång. Liksom. Stress är ett beredskapssystem. Vi ska alltså vara redo för faran. Och stressen hjälper oss att ha koll på faran och skjuta på larmet, så att säga. Jag brukar jämföra det med ett brandlarm. Att om själva larmet, ljudet i larmet, är det vi kallar för det sympatiska nervsystemet, fight or flight systemet. Det är när vi har blivit rädda, liksom. Det nu är det fara, liksom. Då låter larmet. Och det som sätter igång ljudet i det här brandlarmet i oss människor, det är adrenalin. Det är ett hormon som ska höja pulsen och vidga pupiller och spänna muskler och göra oss redo för att slåss, liksom. Och ibland blir vi ju rädda, såklart. Ibland blir vi skrämda. Och ibland är det också så att det kommer adrenalin helt av ingen orsak egentligen. Eller väldigt små orsaker på pappret. Men det blir ändå väldigt jobbigt, liksom. Och det är liksom ena delen. Men det är så här också. Vi människor, vi har ett litet försystem, liksom, som också är en del av stresssystemet. Och man skulle kunna kalla det för sensorn i brandlarmet. Det här larmet som sitter i taket har ju en mekanisk apparat som ska fånga upp, liksom, signaler, röklukt, värme, känns, alltså sådär. Och den sensorn är ju helt avgörande för larmet. För larmet kan ju inte gå utan sensorn. Men för oss människor så kallas den för HPA-axeln, skulle jag säga. Och HPA-axeln är en del i stresssystemet och är en hormonkaskad som sätts igång med utav tre stycken olika körtlar. Och den här hormonkaskaden ska alltså bidra till att höja beredskapen. Alltså en förberedskap inför larmet, så att säga. Om man tänker sig att det här brandlarmet som vi liknar hela systemet vid. Om det larmet skulle kunna känna igen riskfyllda beteenden. Typ att barn har fått tag på tändstickor eller att det är lite varmare i en vägg än vanligt. Och då vet man att här skulle det kunna bli en brandsituation så småningom. Lite så funkar HPA-axeln då. Och HPA-axeln, där behöver man absolut inte vara skrämd, utan där räcker det att beredskapen, liksom, för larmet höjs. Och den startar på mycket, mycket mindre, ska vi säga, orsaker, problem. Och det är just en HPA-axel, ett konstant påslag av stresshormoner. Det är en av förklaringarna, liksom, till det vi kallar för utbrändhet och utmattning. Det är att den har varit för mycket igång för länge, så det har blivit en obalans i den. Så den slutar inte när hotet är över, utan den fortsätter som om nästa hot också är jättestort och hotet därefter är också jättestort. Så den förhöjda HPA-axeln, liksom, är, skulle jag säga, en av huvudorsakerna till att människor är drabbade av stress och ohälsa, så att säga, stressrelaterad ohälsa. För många av de patienterna jag träffar och människor jag träffar utan att ut och föreläser eller utbildar och så där, det är liksom inga Det är klart att det finns akutsituationer, men större delen är ju situationer som är vardagsproblem, fast som inte slutar, så att säga. Vi kan ta ett exempel. Föräldrar till barn med NPF-diagnoser som konstant är oroliga, som konstant behöver vara vaksamma, som konstant behöver vara beredda på nästa samtal eller nästa problem. Där får ju HPA-axeln aldrig lugna sig, liksom. Utan den är ju konstant aktiv. Där är det väldigt, väldigt svårt. För avkopplingen där är inte helt solklar. Det går kanske inte att stressa av och liksom få ner beredskapssystemet hur som helst, va? Och den här HPA-axeln, den startar ju på massa olika faktorer. Och den startar ju även då på faktorer som inte är externa utan som är interna. Det vill säga känslan av att jag inte duger till. Känslan av att jag måste göra någonting för att få lov att vila, och så har det inte blivit klart. Alltså får jag inte vila, och då måste jag fortsätta tills det är klart. Och det orkar jag inte, fast det måste jag orka, för det är ingen annan som gör detta, och så vidare och så vidare. Det kan handla om känslan av låg självkänsla. Det kan handla om att ens behov inte är liksom uppfyllda utifrån liksom det mänskliga perspektivet med bekräftelse, närhet, ömhet, tröst och såna här saker. Den startar på jättemycket grejer. Den kan även såklart starta på jobbprylar. Att här fick man ett e-mail som man inte ville ha. Här fick man en kommentar som man tolkade på ett visst sätt, och så varvar beredskapen upp för man tror att den här kommentaren innebär någon, alltså en hel harang utav olika saker i efterhand, liksom. Och det skulle jag säga är en av mina stora, ska vi säga, vardagsuppgifter med patienter, att hjälpa dem att minska storleken i situationer som får igång HPA-axeln, och lära huvudarna att förstå att det här hotet som du upplever i den här situationen, det är inget hot, utan det är någonting som hjärnan har målat upp som ett potentiell katastrof, fast den gör det på ganska svaga premisser, liksom. Och så letar man liksom någonstans efter en i taget. Hur stressen ökar i just den vardagen. Och det här är svårt. Det här är komplicerat, för det här sker ganska ofta nämligen. Det här sker väldigt många uppvarvningar av HPA-axeln varje dag. Och om man då har varit utmattad en gång, så är man ju då ännu mer stresskänslig. Vilket betyder då att det är ännu fler situationer som känns jobbiga än de var tidigare. Tidigare så var det kanske en hel del av situationerna som var bara, ja, skit i det, det var inget. Och så var det över och så var det bra med det. Men nu så tolkas det här in mycket större och mycket mer. Och mycket allvarligare och mycket tidigare. Så att stresskänsligheten handlar ju inte om att man har mer, alltså mer bråttom, utan stresskänsligheten som man får efter utmattning, och så är det. Det är liksom ingen som är immun mot en ökad stresskänslighet efter en utmattning. Det innebär då att det larmet, sensorn i brandlarmet så att säga, larmar på rubbet, på allt. Och det är ju en problematik då, för då måste vi också anpassa vardagen. På ena sidan så måste vi, med ena handen så måste vi hantera vardagssituationen så att den blir så lugn och med så lite belastning som möjligt. Och på andra handen, med andra handen, så måste vi se till att minska liksom upplevelsen och känslan utav det som inträffar, för att det inte ska varva upp igen. För när vi är utmattade så är det helt nödvändigt att vi minskar belastningen och höjer återhämtningen. Och om belastningen ökar på mycket mindre faktorer, så är det där den stora utmaningen ligger. Så att absolut, när det gäller stress och utmattning, att återhämtning är superviktigt. Definitivt. Och det finns ju forskning som pågår om utmattningen också. Där blir det ju tydligt att det här är jätteviktigt. Och det är skitbra. Jag upptäcker ju hos mina patienter att återhämtningen spelar ganska liten roll om allting skälps, all den energin som skapades skälps ner i ett stort svart hål. Och att det är belastningen, alltså tempot, ökningen, exponering för sinnesintryck, liksom hotupplevelser och sånt där i vardagen som är det stora att få koll på. För då kommer återhämtningen att fungera bättre och då kommer vi också behöva återhämtningen situationstecken mindre än tidigare. För vi, om vi inte förbrukar så mycket energi så behöver vi inte heller återskapa så mycket energi. Så när jag jobbar med patienter så brukar jag brukar alltid börja, visst vi kollar återhämtningen snabbt. Och så kollar vi hur energin ser ut i vardagen. Och så inventerar man hur mycket energi man har och vad den går åt till. Och sedan så lägger vi krutet på att minska belastningen. Och där är det riktigt svåra. Det är också det vi behöver, de terapeutiska insatserna. När det blir reflexmässiga beteenden som gör att vi fortsätter att köra fastän vi inte orkar. Och där vi också då kanske har svårt att hjälpa huvudet och släppa taget om vissa saker. Vissa saker känns jättemycket värda och viktiga att ha i huvudet, fast i själva verket så är det grejer som är över och som inte har betydelse längre. Så att stress är inte bara att ha bråttom. Stress är otroligt mycket mer än så. Och ju mer man vet om stress, desto bättre är det. För att då kan vi också förstå, okej, men vad är det som skulle kunna tänkas öka min HPA-axel hela tiden? Ja, det är kanske inte samma som min kompis, utan jag har andra saker som jag varvar upp för. Och medan jag har också saker som det händer ingenting med stress och det är lugnt, ja, då vet vi det. Lägger vi krutet på det vi kan påverka och det vi behöver påverka. Så det är liksom inte one size fits all, utan informationen måste man ha så att man kan börja fundera på vad är det som varvar upp min HPA, alltså vad är det som varvar upp min förberedskap så att säga. Och jobba med de sakerna mest faktiskt. Det är någonting jag ser hos mina patienter i alla fall. Och det är också det vi kollar på, till exempel då på stresskursen som ligger på stressrehabonline.se. Jobbar också mycket med det här vardags liksom, pusslet. Hur inventerar vi energi? Hur liksom, analyserar vi en situation innan vi kommer in i den för att bedöma vilken belastning vi kommer utsättas för? Och vad kommer den här i så fall att göra med min HPA-axel, kommer jag varva upp eller kommer den vara nervarvad? Och varför blir det inte bättre? Det är ju en sån sak som återkommer. Jag har försökt jättemånga år och så blir det inte bättre. Och nästan alltid är det så när jag jobbar med den typen av situationer att det är för mycket i vardagen. Även om man har skalat ner, skalat bort, så är det för mycket. Och man har också skalat bort allt det fina och roliga och trevliga livet. Utan det är bara måsten kvar, men de måstena är också för mycket. Och så skalar man bort dem så det är väldigt lite kvar. Men även där så varvar HPA-axeln upp. För då kommer andra saker in i bilden. Ska det vara så här? Ska jag aldrig bli frisk och liknande? Då är det de tankarna ersätter det här gamla och de varvar vi också upp utav. Det är också en uppstartning av HPA-axeln. Det är ju inget dödshot att vara trött och sjuk och liksom inte bli frisk. Men upplevelsen man får då är ju väldigt jobbig. Bara risken att det skulle kunna vara så här för tid och evighet gör ju att man blir väldigt orolig och väldigt stressad. Och kanske försöker lösa problemet ännu mer offensivt. Eller då försöka låtsas som att man inte är utmattad och göra sakerna i alla fall. Och så får man bakslag på bakslag på bakslag. Ganska vanlig situation faktiskt. Så ju mer man kan om stress, desto bättre är det. Och HPA-axeln är någonting som den här förberedskapen, sensorn i brandlarmet. Det är den som blir rubbad efter utmattningar. Och då larmar den på rubb och stubb. På allting i princip. Medan då vi kan göra väldigt mycket åt det i vardagen för att hålla ner det här. Men då måste vi titta på vad det är som skapar det här. Ja, det var egentligen bara det vi skulle säga. Lite längre avsnitt idag. Ni fick bli så. Och ja, stort tack för att ni lyssnar. Vill ni läsa mer och kolla vidare på de här sakerna så rekommenderar jag hemsidan www.bjornrudman.se. Där finns också länkar vidare till andra artiklar och poddavsnitt och utbildningssidan och sådär med kurser och sådär. Så hoppas jag att vi hörs nästa avsnitt igen. Så nu har det gått så länge. Ha det gött. Hej.